Välkommen till MT-podden. Vi är på medicinteknikdagarna här på Karolinska i Stockholm. Och dagens tema är hur kan vi förbättra upphandlingsarbete? Så jag tänker att vi kan börja med att ni börjar presentera vilka ni är, vilka ni heter och vad ni håller på med. Vi börjar med Regina. Mm.
Hej, jag heter Regina Vasilescu. Jag är medicinteknisk ingenjör och jobbar för närvarande som affärsutvecklare inom läkemedelshantering för BD AB, Becton Dickinson. Det är ett av världens 7:e största globala medicintekniska bolag. Så det är en ganska stor global leverantör. Är med i många upphandlingar och har jobbat med olika produkter inom BD och med upphandlingar då.
Hej, jag heter Rasmus Engblom Strucke. Jobbar på Södersjukhuset som medicinteknisk ingenjör. Har varit med i en hel del upphandlingar. Men jobbar mycket med IT- och nätverksfrågor inom MT-området.
Ja, hej, jag heter Maria Wierenstedt och jag jobbar som röntgeningenjör i Region Blekinge. Så jag både servar röntgenmaskiner och jobbar med att köpa in nya.
Och jag heter Petra Lauri. Jag har jobbat med offentlig upphandling i många herrans år, bland annat på SÖS. Och är numera upphandlingskonsult och upphandlingsjurist.
Beskriv något som fungerar bra i ert upphandlingsarbete.
Ska jag börja då? Något som funkar bra. Generellt som leverantör då, som svarar på de här upphandlingarna, så tycker vi att det funkar väldigt bra när vi får vara med i dialogen innan. Det vill säga, vi brukar säga att när upphandlingen kommer ut, då är det slut. Den är redan klar på något sätt. Ja, vi måste svara på den och så. Men vi är experter inom vårt område och våra produkter. Och vi kan vara med och få folk att förstå vad det verkligen är det handlar om. Och ibland ser vi krav som inte är relevanta för våra produkter. Eller som vi förstår att man kanske inte riktigt har förstått hur man kan använda det. Eller att man blir väldigt snäv i vilken lösning man kan få. Och vi kanske har alternativa lösningar på hur det kan se ut. Så det är något som ofta funkar bra är när vi har en dialog innan och upphandlingen i stort sett är resultatet av det arbetet, inte då arbetet startar.
Mm. Ja, jag har inte hunnit vara på så hemskt många upphandlingar på Södersjukhuset än i och för sig. Men det funkar ju lite samma fenomen. Om man är med tidigt i upphandlingen och kan få med sina IT-frågor och liknande, så blir det ju förstås mycket bättre. Så det är oftast det som är ganska viktigt, att man får med tidigt i upphandlingen.
Ja, jag håller med. Den här dialogen är ju jätteviktig. Och det tycker jag har funkat väldigt bra hos oss då, för att vi är ju ett rätt litet sjukhus och vi är väldigt nära till varandra. Så det har ju verkligen varit en styrka hos oss att kunna prata med varandra.
Ja, och jag hör vad ni säger och kan bara hålla med. Jag också. Jag kan ju inte prata för hela upphandlarkåren, men jag tror att de flesta upphandlare vill ha dialog. Sen är det ibland, mig veteligen, lite ont om tid, att man får in sina upphandlingsuppdrag lite för sent, så att ibland kanske man inte har möjlighet att prioritera det. Men dialog är ju någonting som vi har pratat i många år i upphandlarskrået också, att vi måste bli bättre på. Och mig veteligen, alla som har arbetat mer med hearings och RFI och sånt har också jättegoda erfarenheter av det som upphandlare. Sen en liten sak till, sen när upphandlingen väl är annonserad, så vill jag också slå ett slag för ställ frågor och påpekanden under frågetiden, så att upphandlaren har en chans att ta till sig dem och göra någonting åt det om det går.
Jag ska bara komma med en kommentar. RFI är ju syftet är ju att få in information från marknaden, och det är en jättebra sak, och jag ser fler RFI idag än man gjorde för 5-6 år sedan. Så det är ett bra tecken. Men jag tänker också innan man ens upphandlar, innan man tar beslut om upphandling, innan det blir kontrollerat. Det blir lite så här vården, vi och ni. Och har jag produkter i regionen, då är jag ofta där. Så då har jag en dialog och så. Men har jag inte det, då är det ganska svårt ibland att ta sig in. Och vi vill bara prata och höra vad som behövs. Som affärsutvecklare så måste jag måste förstå Sveriges behov. Och sen ska jag prata om min globala utveckling och säga vad vi behöver. Och kan jag inte göra det, när det väl kommer ut en RFI, då är produkten klar, jag hinner inte utveckla något eller lägga till någonting. Så jag menar att dialogen ska alltid ske. Inte för att vi ska köpa eller handla, utan konstant, så att vi kan se till att produkterna som vi får ut marknaden liksom stämmer överens med det som marknaden behöver.
Ja, vi hade rätt nyligen en upphandling. Vi upphandlade CT och där hade vi en hearing innan och det var ju verkligen jättebra. Men sen innan vi annonserade så skickade vi även ut vårt förfrågningsunderlag på remiss till tillverkarna och det tyckte jag var jättebra. För det blev så mycket mer som blev bra och det kom inte lika mycket frågor. Det kändes bli mer rätt.
Mm. Det gillar vi också faktiskt. Och det är också öppet. En annan sak som händer är också. Vi börjar se lite olika typer av upphandlingar. Alltså mer, vad heter det, förhandligt, förhandel man, gud, vad heter det? Negotiated, ja precis. Har de på engelska. Där man inte liksom stänger in sig i några ramarna för en upphandling. Det vill säga. Det blir ofta så, även ibland när RFI är ute. Du får inte prata med någon. Ingen får prata med dig. Du måste skicka alla frågor vid den här kanalen. De stänger liksom ofta dörrar. Och jag tror att det handlar om att de kanske inte vet vad de får göra. Och då istället är det lite konservativa och det är bättre att inte göra fel. Men jag tror att det hindrar då vad vi sen väl får ut på marknaden. Så jag tror det är viktigt att ha den diskussionen hela tiden. Och också säga så här, ja, du har skickat upphandlingen, nu är det slut. Förhandlingsbart förfarande, då har vi diskussioner, dialog, det går fram och tillbaka, det är någonting, det rör sig ju liksom. Men jag tycker en upphandling ska vara levande, det är inte ett dokument som är klart när vi skickar ut det, och det får man ju till lite med remissen, men jag tycker att det ska vara ännu mer så liksom, hela processen ska vara det.
Jag kan bara hålla med, jag tycker förhandlat förfarande är jättebra, och dialog som du är inne på också i hela avtalsrelationen och även däremellan, absolut. Sen tror jag också, som du är inne på, att det kan finnas ibland kanske en rädsla för att göra fel. Och sen har vi det här överprövningsoket som hänger över många upphandlare. Man är jätterädd för att åka på en överprövning, som man säger. Och då blir man kanske onödigt försiktig av rädsla ibland, tyvärr.
Ja, men det har också varit med. Jag var med en sån här med förhandlingsbart förfarande. Ja, det gick den här gången. Men jag tycker den var mycket enklare, för annars blir man ju fast i det. Man skickar ut sina frågor och så kanske man egentligen inte tänkte rätt på frågorna. Och så får man tillbaka något svar, som man blir lite så här goddag yxskaft, för att man kanske inser att det egentligen var ens fråga som var goddag yxskaft från början. Så att, då har man ju liksom slösat bort den frågan, för då kan man inte riktigt göra om det igen. Och så blir det ju risk för överprövning också, om det är så att man missar något viktigt i det där. Så att, sen kanske det beror på hur komplex upphandlingen är. För enkla saker kanske är lite överdrivet att ha den typen av förfarande. Men ofta i EMT-världen så handlar vi oftast inte upp enklare saker.
Vad känner du är den största utmaningen med att upphandla medicinsk teknik utöver det vi har redan pratat om?
Ja, det är lätt att man kommer in och diskuterar samma saker. Men en annan sak som jag tycker kan bli problematisk är uppföljningen. Och då är överprövningen en sak. Men säg att vi startar, vi går igång. Det är oftast jättestora projekt. Det kostar resurser och pengar och så. Och jag har uppfattningen då som både utomstående, men ibland är jag inneson också. Vad händer om det inte blev rätt? Ett krav, leverantören sagt att ja, de uppfyller, de gör inte det. Av erfarenhet så är det ingen idé. Det är för stort och jobbigt och för komplext att dra tillbaka det eller avsluta det eller någonting sånt. Och det kan vi också känna som leverantör. Ibland så kanske jag tycker det är ganska uppenbart att det inte är, att vi förlitar oss lite mer för mycket på att alla företag ska vara så ärliga och allt ska stämma. Men vad gör vi när vi ser att det inte är så? Hur? Det är för resurskrävande, om vi ska vara helt ärliga, att dra tillbaka det.
Jag tänker det, jag jobbar med röntgen. Det är ju jättestora maskiner som har man väl installerat och dragit igång den. Det är ju jättesvårt att ändra på det om det är någonting man upptäcker fel. Så det vet jag inte ens hur man gör.
Nej, och troligtvis har det hänt, eller hur? Och man har inte dragit tillbaka det. Så jag undrar också om då kanske inte systemet för hur vi köper de här maskinerna är rätt då. Om vi väl går in i det, då är det kört liksom. Och vi ska vara ärliga, så vet företag det. Alltså det. Jag är inte den första som har tänkt på det här, och inte ni heller. Så att då vet folks företag att jag kan säga det, för att när väl är där så kanske inte spelar roll. Tyvärr. Jag vet, jag tänker från en från juristperspektiv då, som upphandlar jurist. Det här är ju liksom, det måste vara jättekänsligt.
Det är absolut. Alltså, Det är ju så att är det obligatoriska krav så ska de ju uppfyllas. Och även om man skulle upptäcka det ett tag efter upphandlingen så ska man ju följa upp det som myndighet. Sen som ni säger, jag vet inte om man kanske inte känner till det i vissa fall eller vad det kan vara för någonting. Men det jag tänker, det är ju ytterligare ett exempel på hur viktigt det är att vi kommer rätt från början. Mm. Dels med förfrågan som sådan med kravställning och så vidare och utvärdering och prövning under anbudstiden också sen så att vi inte får igenom sådana saker som inte uppfyller hela kravställningen. För som ni säger, det är jättesvårt att bli en jätteapparat att åtgärda det sen förstås. Mm.
Mm. Och det är väl det här, hur prövar vi att det som har besvarats i kravspecifikationen stämmer? Mm. Och ibland är den inte jättespecifik. Och när ska det där vara? När ska det finnas? Eller behöver det finnas? Eller, ibland är det en fråga som kanske inte riktigt är relevant. Då kan man inte bevisa att den finns eller inte. Och så vidare.
Det finns ju också skillnad på olika krav. Vissa krav ska ju uppfyllas direkt i förfrågan i kravspecifikationen i det här fallet. Andra krav kan ju vara sådana som ska uppfyllas när avtalet väl är tecknat. Så att det vill ju till att man är tydlig, även där du har klart för sig från början, när ska det här kravet uppfyllas och varför ska det uppfyllas då så att säga. Så att allt det här är tillbaka till att det måste göras ett gediget arbete från början. Och att man får med alla kompetenser som behövs förstås i arbetet också.
Jag tycker det är en jättespännande del, för det är liksom en del som kanske inte alltid riktigt hänger med. Alltså hur utvärderar man egentligen i efterhand att det faktiskt blev som det blev? Jag till exempel var med i upphandlingar där liksom allting var väl okej, men sen så visade jag att de har ingen manual på svenska. Då blir man så här, det är ju ett krav. Och då har man liksom fått så här, nej den är inte det. Men då är ju hela jättemaskinen installerad och man har byggt om rummet för att den ska passa där. Då blir man lite så här...
Ska en manual?
Ja, men precis. Ska vi slänga ut maskinen för att det inte finns en manual? Det är lite absurt. Men frågan är, hur går man vidare i så fall med krav? Det är lite intressant.
Och tänk då på de andra leverantörerna som var med i upphandlingen som förlorade. Precis. För att de inte hade en manual på svenska.
Ja, då blir det ännu värre om det är liksom någon som faktiskt har ut. Ja,
och de företagen har ju spenderat tid och resurser på att vara med i upphandlingen och göra det korrekt. Mm. Och, så det är inte bara hur ska jag som region då se till att det händer, men det påverkar ju så många andra aktörer också.
För att svara specifikt på den frågan om manualer. Det är min spontana reflektion eller reaktion är att det ska ju inte passera. Det ska ju upptäckas innan.
Ja, det borde du kanske också ha gjort.
Ja. Men... Så att, ja.
Vilket stöd finns det i din organisation för upphandlingsarbete?
För oss som leverantörer då så har vi, och det varierar jättemycket beroende på storlek och hur det ser ut, men vi har en ganska stor organisation. Eftersom vi är globala så vi får inte göra fel. Det är för mycket som står på spel. Ingen enskild upphandling är tillräckligt stor för att vi ska riskera vårt rykte. Och så vi har ett ansvar att ha den kompetensen på plats och se till att det blir rätt. Så då har vi specialiserade grupper, både lokalt, så det är också komplext. Vi har produktspecifika upphandlingsexperter som måste veta allt om produkten. De är oftast inte i Sverige, för produkten kanske inte är utvecklad i Sverige. Men sen har vi specifika lokala regler för svensk upphandling. Så vi har både en lokal grupp med upphandlare som hjälper oss med det. Och sen har vi produktspecifika grupper internationellt. Och sen har vi oss då som är ansvariga för kunden att hantera lite kommunikation och kontakt och ha lite kommersiellt intresse och så. Men det är många som ska jobba ihop för att det ska fungera.
Ja, vi är ju på sjukhussidan, men där finns det ju en upphandlingsavdelning. Det finns ju även jurister som man kan fråga. Och de flesta upphandlingarna drivs ju från upphandlingsavdelningen. Så där behöver man ju som medicintekningenjör kanske inte göra så jättemycket mer än att komma på möten och använda sin kunskap och låtsas vara någon form av expert på det man håller på med. Det brukar funka superbra.
Låtsas
ja. Ja, exakt.
Ja, jo, jag som också jobbar inom sjukhus då, men vi har ju vår affärsenhet som ska hjälpa oss där. Men det jag börjar känna senaste tiden, det är ju så viktigt med dialog även internt. Så. Och den saknas. Jag tänker jag jobbar ju som ingenjör, det är ju en stödfunktion som det är verksamheten, röntgenavdelningen och upphandlingsavdelningen eller affärsenheten är också en sån stödfunktion. Men jag tycker att man måste ha bättre samarbete mellan de här avdelningarna och lära sig mer av varandra och förstå varandra på ett bättre sätt för att det ska funka bättre. Jag känner att det har blivit mer och mer... Det har blivit mer nej. Man får mer nej än att man tittar på lösningar och hjälper oss att komma dit vi behöver göra. Jag räknar mig själv som att jag tillhör verksamheten, för jag sitter ju på röntgenavdelningen som ingenjör för att det ska vara så. Jag ska snabbt finnas på plats och hjälpa till om det behövs. Men de här stödfunktionerna vi har, de sitter ofta rätt långt bort och känner inte till verksamheten på det sätt som de borde göra för att det ska gå bra att jobba tillsammans. Så man behöver lära sig mer av varandra.
Jag kan bara hålla med, och det är min erfarenhet också. Sen är det ju, ibland vet jag att det sägs att det finns inte det behovet där för att vi ska kunna upphandling och inte verksamheten. Men jag anser att det är ett stort misstag när man tar det ställningstagandet som ledningsfunktion. Att det finns allt att vinna på att man kan och känner sin verksamhet. Inte minst bara att man har ett ansikte på varandra. Det är lättare att bara ringa till upphandlaren och fråga om det är någonting. Att man inte skapar den här distansen. Men jag vet att det är så på många håll.
Finns det något stöd som du saknar?
Jag tror att som företag så är man ganska responsiv. Så om vi behöver stöd så får vi det. Ibland tar vi in det från olika länder och så vidare. Jag pratade om den här dialogen som sker innan upphandling och så. Och där kan det nog ibland brista och ha liksom rätt kompetens på plats och kunna prata på rätt sätt med vården och också förstå vad de har för behov. Om vi tittar bara rent på beslutsfattare, vilka upphandlar, men på något sätt har ju de fått det uppdraget av någon annan som har ett annat syfte eller som har en kopi eller vad mäts det på. Och det känns inte alltid jättetransparent. Så de får uppdrag att upphandla en produkt för att någon beslutsfattare eller någon annan har ett annat syfte kanske, eller spara pengar eller patientsäkerhet eller vad det nu kan vara. Och hur kommer det ner? Och hur, liksom den dialogen, det blir stopp. Och så blir det lite för oss också. Så vi pratar kanske med några personer på sjukhuset, men för att vi ska lösa det så behöver vi egentligen prata med någon annan. Och det jobbar vi på BD på i alla fall. Så vi tittar på att ha sådana roller som möter sjukhuset på en annan nivå. Och det blir samma för oss också. Hur pratar vi med varandra och när ses vi? Och lite så. Så det är väldigt lika på ett sätt. Men, och det tycker jag är också talande. Vi har samma problem eller vi har samma så, men vi pratar inte med varandra om hur vi kan lösa det tillsammans. Det kanske vi kan göra till och med. Att vi kan använda våra resurser och hjälpa er och tvärtom.
Jag brukar tänka så att vi alltså på mitt jobb där, så vill jag att man ska spela i samma lag, så att det känns ibland att man blir fiender. Och lika mot leverantören också, att man ska, det är inte så man ska hantera varandra. Och när man väl har gjort en upphandling då och tecknat ett avtal, så är det ju ändå en väldigt lång period man ska ha ett samarbete. Så man ska ju vara liksom spela tillsammans, inte vara fiender.
Men jag tror det så upplever vi jättemycket det här, och det säger vi ofta. Men jag tror det kommer från det här att man inte riktigt vet vad man får och inte får göra och vad som så. Det kan vara, jag kan ha kontakt med en kund om vi är på sjukhuset och pratar om våra produkter. Alltså när klockan blir 4 och vi sitter och fikar, då är det en helt annan person att prata med. Och beroende på vad man pratar om också. Så att, jag tror det är en yrkesroll, och man tror kanske på något sätt från vården att man ni vill bara sälja, eller ni har inget, du vet, det blir lite så här tack försvar när jag inte tycker att det behöver vara det. Men jag tror att det kanske grundar sig i att man inte vet vad man får och inte får göra, vad är ärligt. Så det kommer från en bra plats att man vill ge alla leverantörer en ärlig chans och så. Så jag vet inte om det kanske behöver diskuteras vad man får och inte får göra. Och då kanske sätta upp. Jag kan kontakta någon och säga, kan inte jag få diskutera med dig hur du vill att ditt sjukhus ska funka eller vad du vill med det här. Om det inte känns skönt eller tryggt. Men bjud in de andra också, för jag vill ha med dem också om jag ska vara helt ärlig. Så då kanske det kan vara lösning, att man kan känna sig tryggare i det. Än att bara säga nej.
Ja, men jag håller också med dig. Att det just samarbete internt kan vara ganska trixigt. För ofta blir det ju liksom olika, speciellt om man, jag kommer ibland med IT-sidan av frågor, och då vill man ju ha liksom IT-säkerhet inblandat. Och den är ofta ganska trixig, för det är liksom, dels kanske inte alla förstår varför man vill ha de kraven. Men sen kan det också bli så här att kraven blir så konstiga så att man kanske börjar tumma på det här med att man egentligen väljer ut en specifik leverantör för att det är egentligen bara den som kan det. Och det kanske man inte gör med mening, det kanske bara är så att vi kräver att den ska stödja vissa tekniker för säker nätverksautentisering, NAC till exempel. Och det är kanske bara en som gör det. Och då har man ju egentligen valt ut en, fast man egentligen inte, och fick man göra det om man ska upphandla någon enkel typ av utrustning som någon blodtrycksmätare eller någonting. Och då kan man ibland få juristerna liksom bara, nej du kan inte ha det där kravet liksom. Men då står man ju där liksom, så lite fightas fram och tillbaka, för att vi skulle verkligen vilja ha det där kravet, för att det gör ju att det passar i sjukhusets nätverk. Men samtidigt så förstår man att man kan inte bara ställa ett krav som gör att bara alla leverantörer åker ut, speciellt när det är på den nivån. Så där tycker jag är en väldigt svår balansgång, att liksom få in rätt krav fast klara av att liksom göra det på rätt sätt.
Ja, vi behöver ju verkligen ställa de här kraven också för att leverantörerna ska ändra sig också.
Mm.
Och inte bara vara kvar i det som är. Så det är viktigt att ställa kraven, men samtidigt så, eller vi hamnade i en sån här grej hos oss. Då blev den här IT-kraven, den listan, den blev mycket längre än det medicinska och tekniska. Och, då tänker
och det är
man,
också en risk.
Ja, det måste vara viktigare vad man ska använda maskinen till än att den blir perfekt i nätverket. För det borde ändå vara sådana saker som går att lösa.
Två intressanta punkter. Vi har haft den här diskussionen internt, så det är så roligt. En är tips. Om du vill att företaget ska ändra, berätta för mig innan. Ett år innan. Och säg, det här är någonting som, om du inte har det här om ett år, då kan inte du få det. Att göra det vid upphandlingstillfället blir lite svårt för oss att implementera, även om vi med all jättegärna skulle vilja ha det. Och jag kanske blir tillfrågad av vår IT-avdelning, vad behöver du i Sverige? Jag vet inte, för jag har inte hört det från dem. Liksom, så. Och sen med IT-kraven, både, ja, de kan bli långa. Ibland kan det vara lite copy-paste, och då kan vi känna så här, det här är inte alls relevant för det ni köper och så. Vilket är okej, man kan inte veta allt om allt. Men för några år sedan så började IT-kraven vara lite längre än de medicinska kraven. Vilket gjorde att vårat företag insåg att shit, vi måste bli bättre på det här. Det här är viktigt för den här regionen, för Norden och så vidare. Så det har varit massa resurser som har lagts från oss från vår sida att förstå de här och för att kunna möta. Så det ni egentligen sätter ut i upphandling signalerar också för oss som leverantörer vad som är viktigt. Så jag tror inte att man inte kan ha det. Jag tror det kan vara bra. Och kanske också för att höja standarden just nu. Ett tag, tills folk förstår. Och till slut kanske det kan vara mycket kortare eller mer specifika krav när vi lär oss. Men jag tror att vi vet kanske inte tillräckligt mycket om IT. Om vi ska vara helt ärliga.
Så. Jag tror faktiskt att det är så. Alltså, mycket av de här kraven är ju liksom, när man läser dem så blir man lite så här, jag tror jag förstår vad ni menar när ni skrev det. Men man kan svara ja på det här bara. Och komma vidare.
Jag hoppas att ingen kollar upp det och märker att inte det man svarar stämmer.
Ja, precis. Ja, sen ibland så ser man ju så här där man bara hänvisar att den ska uppfylla regionens IT-säkerhetspolicy.
Ja.
Och det är liksom ett 40-sidors dokument och så svarar alla leverantörer bara ja, visst.
Vi älskar det där.
Och då blir det så här, ja, jag tror den frågan kunde lika gärna inte kunde vara med i upphandlingen. För att ingen kommer kolla på den och ingen kommer liksom utvärdera den. Det går inte heller att utvärdera den på något vettigt sätt. Liksom.
Vi brukar svara, antingen så ställer vi en fråga och frågar, är det här verkligen relevant? Och så förklarar vi varför vi inte tycker det är relevant. Eller så svarar vi not applicable. Så, för att egentligen så ska du inte säga ja om du inte förstår vad det betyder. Men du kan säga att jag tror inte att det här är relevant eller not applicable. Ni får förklara varför det behövs. Så att det inte blir att man säger ja för att man helt enkelt inte förstår. Och så tänker man att bevisbördan är på den som har ställt kravet och bevisar vad de menar. Ibland får de till dem. Får de till det företagen ändå.
Det känns bra att du nickar och håller med. Då är man inte helt ute och cyklar.
Finns det något annat ni tycker är viktigt eller som kan förbättras i upphandlingsarbetet som ni inte har tagit upp här?
Jag hörde en politiker en gång säga att det enda man vet med säkerhet med upphandling är att om de inte förändras så blir de bara sämre och sämre. Alltså om du inte gör någonting aktivt med det så blir det bara sämre och sämre, bara av rent kraven blir hårdare och priserna ska gå ner och man tar inte hänsyn till marknaden och så vidare. Jag vet, det har varit mycket liksom prat med om värdebaserade upphandlingar. Är det förlegat att titta på priser på det sättet som vi gör? Vi kanske ska mäta det i något annat än det. Sen är det så komplext att det blir diskussioner, vilket jag tycker är viktigt att ha. Men jag vet inte om vi det kommer inte så mycket konkret. Jag vet inte om det är för svårt. Vi har sett, däremot kan man titta i andra länder. Och vi har sett i andra länder att det kommer ganska intressanta saker. Vi såg en upphandling i Norge där de hade någon sorts projektförfarande där det liksom hade case som man fick komma och presentera case. Och jag tror de hade 10 möten med leverantörerna och presenterade olika projekt och hur man kunde lösa dem. Jättelång tid, men det kändes som att när vi väl kom i mål så var det, då förstod de exakt vad de köpte och det blev rätt. Och vi som leverantör fick bevisa vad vi kunde och inte kunde. Vi fick chans att rätta. Så ja, komplext, svårt, långt, men rätt. Jag vet inte om det är en öppning i något annat. Så. Men det är resurskrävande och det är svårt.
Det med case som du nämnde, det är väldigt vanligt, eller ganska vanligt förekommande på tjänstesidan, vet jag, när man upphandlar tjänster i Sverige. Det är en väldigt bra, enligt min erfarenhet, sätt att upphandla tjänster. Inte lika vanligt förekommande på er sida ändå, kanske på MT-sidan, men det är en jätteklok input också.
Man kanske kan titta på hur andra gör och vad som funkar för andra och implementera. Ja. Och sen finns det faktiskt sådana produkter som vi känner till tillräckligt väl att vi kan skriva så specifika upphandlingar om vad vi vill ha. Där tycker jag snarare problemet är att det blir för specifikt och vi vet redan exakt vad vi vill ha. Och sen tror jag också att vi ibland kravställer vad vi skulle vilja ha som egentligen inte finns på marknaden. Och ett sådant exempel är wifi för min del och infusionspumpar som kravställdes liksom för flera år sedan. Och vi försökte förklara att men ni kan inte, rent praktiskt kan ni inte använda wifi för att ni är så här tjocka väggar och ni har inte routrar på sjukhuset. Ja, men vi vill ha wifi någon gång. Så. Ja. Och så vitt jag vet så har ingen lyckats implementera det. Och det började liksom upphandlas och ha som mandatory demand för flera år sedan. Så det är också så, ibland ser vi krav som bara inte riktigt är rotade i verkligheten.
Ja, men där kan nog IT-sidan vara lite skyldig ibland. För man ser liksom krav som dyker upp. Ja, men till exempel om wifi. Den ska stödja 802.11ac. Ja, har ni det på sjukhuset? Alltså, men den ska stödja det. Då blir man så här, men okej, jättebra. Men det är ju också, de har ju bara stått i någon lista och så har man klistrat in den. Och så får den vara där. Men det är svårt att gå igenom de kraven. För där kan det också vara så här att man kanske har gjort den upphandlingen och IT har varit med lite i början. Och sen fortsätter hela upphandlingen och då blir det liksom, då är det 15 frågor där i mitten som ingen riktigt vet vad det är för någonting.
Och han som gjorde dem jobbar inte kvar.
Nej, precis. De är inte med i upphandlingen längre. Men då är vi tillbaka till det här med samarbetet. Liksom. Om man har sett liknande saker för andra fenomen där liksom, något krav för vården så man, ja, det är säkert bra. Så man har ingen aning vad det är. Men de kom fram till det i början. Men det kanske var lika galet egentligen som de kraven. Ja, då är man inne på samarbetet, att man missar det.
Ja, men det sitter jag och funderar på så här, ja, om det var något övrigt nu då. Men det är det här samarbetet. Jag tänker, jag vill åka hem nu så här och tänka, åh, vad bra. Om vi bara har en dialog både mot leverantörerna och internt så kommer det bli så jättebra. Det här förståelsen för varandra, så det är nog det som är det allra viktigaste, känner jag.
Jag håller med, 100%.
Det är en fin sammanfattning, tror jag. Ja, men för det är genom den dialogen vi sen kommer till konkreta lösningar på alla andra problem vi har nämnt. Och inget av det här skulle ske om vi hade en öppen dialog. Och så.